var och spelade i Slovenien. Och då var ju, så kände inte de någon som hade sett en tjej på golfbanan som inte var liksom 60 plus. Så barnarbeten åkte runt och slängde slängkyssa till mig. Så nej, han bara såhär, vad fan är det här scenen till dig? Eller liksom, och jag bara, woohoo, älskar det här. Och då han bara, fan.
Hela Sloveniens golfbabe helt plötsligt. Välkomna till golfens enda podcast. Mitt namn är Jonas Gullberg och med mig som alltid har jag William Monier. Tyvärr är Wesley fortfarande på HTU, så denna tidiga morgonstund får jag säga att välkomna till en speciell gäst. Välkommen till podden, Emily.
Tack så hemskt mycket.
Hej, hur är det med dig?
Ja, men det är bra. Det är, som du säger, god morgon liksom. Jag har världens största kopp kaffe här liksom och fick starta igång mig själv. Jag är lite av en trött person på morgonen, så att de som känner mig väl vet att en morgongolf är svårt att få med mig på, men kvällen är oftast bättre.
Ännu bättre. Och Wille, är du redo också för dagens avsnitt?
Jajamän, jag har en kopp te bredvid mig här och kommer igång fint tycker jag.
Ja, men superbra. Nu är det så här, vår egentligen tredje man, Mr. Wesley, alltså bror till Wille, han är borta på HTU fortsatt och kör lite speciella prov, tror jag det var den här veckan, med anatomi och fysiologi.
Jajamän.
Har jag för mig. Så då fick vi ta in en liten extra person, och det är ju sagt Emily Lidén. Och istället för att jag ska stå och prata om vem du är, så kanske du får berätta lite kort om hur ditt liv ser ut och ja, men varför är du här i podden idag?
Ja. Ja, men det är för min fantastiska proffskarriär som jag nämnde här. Med mina 22,5 i handikapp, så jag är ju jätteglad att ni ser mig som 43-årig stjärnskott i Sverige. Liksom. Tack så hemskt mycket. Nej, skämt du då. Jag är här som en profil också för att jag driver ett företag som, ja, några få kanske känner till. Det heter Sofo Golf och jag driver det ihop med min sambo sen... Ja, hösten 2020, så att vi är inne här på tredje året. Så, att,
okay.
Så det är liksom min sidoverksamhet här i mitt liv. Men,
men så får golf lite, alltså, är det en liten pandemibaby till företag? Eller hur kom du fram till det här idén? För är det bara headcovers eller är det lite allt annat också? Det är mer saker.
Det börjar födas lite andra grejer här och där liksom. Men tanken från början var väl lite att vi gick på headcovers. Och ja, det var en pandemibebis. Både jag och min sambo, vi hade väl ganska mycket jobb ändå. Men problemet ligger väl lite i mig, att när jag ska göra något till litet så blir det oftast alldeles för stort. Lite som en golfkarriär. Men så att så jag bara körde igång. Så det var väl från början egentligen att Filip ville ha ett headcover från en kär konkurrent i USA, Seamus Golf. Han älskade det de gjorde, och så, det kommer vi prata om senare hur det kommer sig att jag kom in på det här spåret. Men då började jag, så jag sa, fast en älskling, det där kan vi kanske göra själva. Så jag började liksom, beställde någonting från Etsy, klippte isär, och sen så gjorde jag någon test i honom, och sen så bara, vi måste ha logga. Vi måste ha hemsida. Så för att jag skulle göra till honom och några kompisar, så slutade det med att man helt enkelt satt med en hemsida och bara, då måste vi fylla den med lite grejer. Så bara, herregud. Och nu snart 3 år senare så jobbar jag ungefär 30% med Sofo Golf.
Okej, okay, ja, men se, det är ju faktiskt det blir ju väldigt mycket av vardagen som faktiskt spenderas med att hantera företaget. Sådär. Det var häftigt.
Ja, blev sömmerska liksom på ålderns höst.
Är det du som gör alla headcovers, eller har ni liksom...
Ja,
allt
har jag gjort. Jag har inte råd med någon annan. Jag är fortfarande... Man ska dela med lön med sig själv, ni vet. Så är det, så här, det är jävligt bra, dålig löneförhandling om man säger så. Så en slänger sig, det är så det funkar. Muta Filip emellanåt också, som sagt. Han får bidra lite i företaget, men annars är det jag.
Ja, men coolt ju.
Mm.
Ja, men hur kommer man fram till den här idén? Alltså, som du säger, liksom, det är ju, alltså, en speciell tanke. Liksom. Visst, nu man tycker om att se på headcovers och liksom, accessoarer till golfprodukter, men att liksom, just att göra dem själv, det är ju ganska unikt på marknaden. Liksom. Det är väldigt få som verkligen gör egna, alltså, personliga headcovers på det sättet.
Ja, det var faktiskt, det blev i alla fall vi som överlevde, man säger så. För jag tror att lite under pandemin så tyckte jag själv mig se liksom att det dök upp lite här och där folk som gjorde lite små saker. Men vissa dog ut liksom. Jag tror att i Sverige är det vi och en till som jag ser ganska ofta som är PE-golfer. Han gör jättefina grejer. Han gör mycket skinn produkter. Men annars så känns det som att vi är ganska ensamma just i vårt segment. Eftersom vi också jobbar mycket med Harris Tweed. Och vi har ju ganska breda kollektioner liksom. Så att det... Jag tror ändå att vi höll kvar. Men jag ska säga det... Ja, varför jag började egentligen överhuvudtaget var väl egentligen för jag kom på, när Filip frågade, så kom jag ju på liksom att jag kunde sy. För i mitt förra liv, innan det fanns golf i det, så var hela mitt liv konsumerat av segling. Jag tävlingsseglade på ganska hög nivå från det att jag var, ja, kanske inte när jag var 13, men då var det så hög nivå. Men från 13 till jag var 30 så tävlade jag. Och då bodde jag på Nya Zeeland när jag var från typ 21 till nästan innan jag fyllde 25. Och då jobbade jag som segelmakare. Och vid sidan om så liksom höll jag på att sy mycket så här väskor och grejer. Så att exempel år senare liksom, när den här förfrågan kom om han ville ha ett headcover, så kom jag på det. Fast jag kan ju faktiskt sy, det var ju ett tag sedan. Men det här, vi köper en maskin och så kör vi liksom.
Det är aldrig Jonas. Ska jag sett Jonas försöka se ihop en headcover till en driver? Det hade varit intressant.
Alltså jag hade MVG i som i sylslöjd i nian. Men det var ju sagt, det var ju den senaste gången jag faktiskt sydde någonting också.
Ja, exakt.
Du får komma upp till Stockholm, Jonas, så ska vi se om vi kan få sy ihop ett eget. Tänk vad glad du skulle ha att ha det där i din bag liksom. Kanske ta 2 timmar för dig att få ihop det, men skammen får ge sig. Ja, det där får inte min sambo får vara med liksom, just när det gäller sy. För han var så söt, han bara, jag vill också lära mig. Jag bara, men älskling, alltså det, han får assa mig ofta att klippa ut saker. För att jag tänker också att han är så himla noggrann. Inte att jag inte är noggrann, men det, man är så noggrann så allting går liksom i slow motion. Så jag bara, då skulle våra headcovers kosta 3000 spänn för Filip. Han skulle göra 3 timmar på ett headcover liksom. Så jag bara, dude, du måste hitta någon annan del här i företaget. Skalman och hans vänner liksom.
Ja, men alltså vilken resa. Alltså från liksom segling, alltså hålla på med, är det segling i sig då liksom har suttit ihop och
precis, arbetat med? Precis, ja, när man är segelmakare, jag jobbade ju i ett team där jag som tillverkare. Så att jag jobbade främst med, det hette då America's Cup och Volvo Ocean Race. Och det är ju så här riktigt, riktigt stora tävlingsbåtar. Och då gjorde jag deras undanvindssegel som är så här genackers och spinnackers heter det. De stora ballongseglarna för den som inte vet så mycket om segling. Så jag satt liksom i ett team och satt ihop allt det. Och sen så hade vi sömmerskor som sydde sömman åt oss. Och så satt vi och satt ihop allting. Och det skärs ju ut i 3D-printer liksom. Och sen så sätter, men då har man ju, jag vet inte hur många hundra delar man ska sätta ihop liksom. Då sätter man ihop dem på ett visst sätt med dubbelhäftande tejp. Och, för det inte ska bli bubblor och dela med andra. Så att, ja, helt sjukt att jag åkte in på det bananskalet och fastnade lite väl länge innan jag flydde tillbaka till Sverige och började utbilda mig. För jag kom på att jag måste bli någonting när jag var segelmakare.
Men du fick aldrig chansen och jag tänker på golfen när den kom in i ditt liv, men du fick aldrig chansen att spela på Nya Zeeland. Jag vet ju, de sa att det är ju alltså, helt
Gud,
fantastiskt.
Nej, alltså jag idag...
Det måste vara.
Jag sagt att till Filip då, min sambo, att jag bara, jag måste tillbaka och den här gången spela golf, för det är ju verkligen på min bucketlist. Och eftersom jag ändå har bott där för beep, så många år sedan, så det känns det lite som att jag måste liksom tillbaka och få en revansch på det andra livet, för seglingen var ju mitt liv och sen så blev ju sen hela mitt liv golf, men jag har liksom inte fått uppleva Nya Zeeland utifrån en golfnörds perspektiv. Och det vill jag jättegärna göra.
Ja, det ska ju vara helt fantastiskt, de som har varit där.
Ja, med tanke på alla storstjärnor som har fostrats därefter liksom, speciellt på damsidan. Och dels här sidan med min Woli heter det egentligen. Så jag tänker att, liksom, att se tillbaka liksom, och se att de varit där i kulisserna. Men inte tyvärr haft möjligheten då, den perioden. Men,
så jävla nära liksom.
Så nära.
Ja, är det, ja, som sagt, bucket list, det har vi den.
tur. Tänkte du tävla med seglingen med din egna segel, någonting som du skapar själv?
Nej. Nej, det fick jag aldrig. Jag var med någon gång på en, när de var ute och på någon Volvo-båt liksom, och fick segla med liksom, som en, på en dag när det var träning. Liksom. Så, men annars har jag liksom aldrig fått tävlat med det på det sättet. Jag köpte mina segel från någon annan. Litat på mig själv liksom.
Det hade varit en häftig grej också, tänker man så här, i efterhand. Att man fick, du fick producera din eget material någon, lite grann. Så här.
Lite som Lena PH, du vet, så här, hon bara sa det någon gång på festivalen. Men jag syr mina egna kläder. Det kunde man lite se också på Melodifestivalen. Tänk om jag är lite där, jag syr mina egna segel. Hur gör Lena PH?
Ja, gud vad häftigt alltså. Men vilken klubb var du slog din första golfslag på? För jag gissade att du började med golfen efter du kom hem då till Sverige och liknande.
Ja, ganska många år senare faktiskt.
Okej.
Ja, jag började, alltså seglingen så här konsumerade hela mitt liv.
Ja, men det förstår jag. Det är liksom det som är beroende på satsning och allting där, som man är inne i.
Ja, men precis. Så att då blev det lite som att när jag väl la ner den, jag flyttade upp till Stockholm när jag var 27 och då började det väl trappas ner liksom, och när jag var 30 så kände jag liksom att det var för mycket tid som togs, utan att man för inom segling och även inom många sporter för kvinnor så är det liksom inte de pengarna. Nej. Fast om man seglar på samma nivå som ett herrlag så kunde vi ibland göra samma tävlingar och damerna skulle dela på 30 000 och männen hade 350 000. Ja. Det är så här, du vet, det blir ju, det slut blir det att okej, går jag plus på att ta ledigt från jobbet och det ena med det andra. Så att jag faktiskt, jag började med golfen efter jag hade fyllt 30. Och mitt första golfslag slog jag faktiskt på Mora GK.
Men var det Mora?
I Mora!
Nu går den igång här.
Ja, nu går jag igång. Så. Jag är ju från Rättvik och Dalarna lite grann. Så jag spelade, var medlem på Mora under några år faktiskt. Och det är ju lite, halv, lite kärlek till Mora, lite hemma kulisserna.
Eller
sådär.
Hur? Ja, jag visste det. Ja. Fick vi ett pluspoäng här, vad härligt.
Ja, men verkligen. Men vem var det som hade du någon nybörjarlektion då på Mora eller något liknande?
Men så här var det. Min dåvarande pojkvän, han var från Mora och hans föräldrar var medlemmar där. Och vi kanske inte hade jättemycket gemensamma intressen, så att jag fick en grönt kortkurs av hans föräldrar. Och då var den liksom uppe i Mora. Och sen så spelade vi några gånger där när vi var och hälsade på dem. Så att, men ja, så gröna korten, kursen togs på Mora GK.
Men vad fascinerande, du måste tänka vilken pro det kan vara. Kan det vara en som heter Laban då? Laban kanske var.
Du, ska jag behöva räkna hur länge sedan det här var? Så kanske det var Laban. Laban kanske var 10 år. Nej, men alltså, så här är det. Min golfkarriär har liksom haft, jag ska kalla det karriär också. Den har ju haft liksom lite uppehåll. För det, när jag tog mitt gröna kort, tror jag typ var 2001 eller 2002. Så vi, och med tanke på att vi idag befinner oss, nästan detta inser jag nu. Nej, jag skojar bara. 2012 menar jag. Herregud, annars har jag helt inte cyklat. Skönt, matematiken är på topp denna liksom, morgon. Man bara, japp, nu ska vi inte göra det värre. Nej, så 2012 tog jag grönt kort, tror jag det var. Var Laban med då? Eller vet du, före hans tid?
Ja, det var nog före hans tid, gissar. Det var fasen till Noröpe innan jag kom dit också. Så vi håller osagt egentligen, så slipper vi name-droppa någon som inte känner sig.
Han var snäll liksom. Han tyckte jag hade potential. Det tycker jag var det viktigaste.
Ja, men det är en bra grund.
Men sen så fick tyvärr min golfkarriär lite ett abrupt slut där. För att det tog ju slut med den här snubben lite mer. Han ville spela lite mer än en säsong efter det här, tar ett grönt kort, och sen tog det slut och jag hade liksom inga andra vänner som spelade golf, så jag spelade ju inte golf på över 5 år tills jag träffade Filip.
Okay.
Så då, så att nu går jag in på min, som jag kallar min officiella sjätte säsong som golfspelare, för att det känns som att ta grönt kort, spela, ja men ni vet, 10-15 runder totalt. Och sen så, och noll talang. Alltså noll jag har hållit på med segling. Jag har dragit i ett snöre. Det finns ju ingenting som handlar om att hålla i världens längsta klubba och träffa en vit liten boll. Herregud, liksom. Så att det var ju verkligen som att börja om på nytt och försöka, gud. Så det har ju tagit ett jäkla tag. Att försöka liksom överhuvudtaget få iväg den här bollen och känna att man inte skäms, liksom.
Ja, men kul att du ändå hittar sporten. Sen om inte annat, liksom, att du ändå lyckas skapa ett företag inom. För det känns som att steget från att vara golfintresserad till att faktiskt driva ett företag inom golfvärlden, det är ändå ännu större än att bara hålla på med sporten, men ja.
Vad kul, tack. Ja, nej, men jag tänker mer så här, jag är lite så här, jag vill säga dumdrist, men jag gör ofta saker utan att tänka för mycket på vad det jag gör. Så att jag tror att det bara bidde så. Som vi kan säga. Det bara blev liksom att oj, helt plötsligt hade jag ett golfföretag och så har det gått snart 3 år och jag fattar inte vad som hände. Det är ofta så det är med mig och mitt jobb.
Men om vi jämför oss här, liksom, om vi tar liksom första året, liksom, hur såg en normal arbetsvecka för då SoFo och Headcovers liksom ut, och sen jämfört med idag, hur mycket skillnad i produktion har du? Om vi säger så, har en i veckan till 5 per dag, liksom, eller hur
ja, men precis. Ska vi se. Men i början så var det ju mer. Vi har en plattform som heter Shopify som väldigt många använder av. Yes. Och det är väldigt roligt, för varje gång man får en försäljning så blir det som en lite så här ka-ching i din mobil. Så du vet, så här, ibland kan man sitta så här, så det plötsligt bara kommer ett ka-ching och man bara wow! Och så bara helvete också, då fick jag springa ner liksom. Vi har studio i vårt hus. Vi hyr en lokal i vårt hus. Jag bor ju på Södermalm. Så då var det bara så här, pling! Okej, okay, shit, springa ner, inklippa ut, sy någonting, skicka iväg. Så det var liksom mer så här lite då och då så kom det liksom en liten catching och så fick man springa ner som en galning. Så det var väl starten liksom som var på det sättet. Idag så kommer det lite mer plings. Så då brukar jag...
Du har avstängda notiser nu.
Nej, nej, gud nej.
Dopaminboosten.
Ja, för det är inte så här. Det var så roligt, jag var i en annan butik för ett tag sedan, som är alltså ett stort företag. Och de har ju tydligen också Shopify. Så när jag står i kassan och ska betala, så under de här 3 minuterna så säger det säkert pling 20 gånger. Och jag var så jävla avundsjuk att de fick stå där och höra typ ka-ching, ka-ching, ka-ching. Varför jag har liksom, du vet, 3-4 gånger per dag när jag står och liksom vågen när jag får en ka-ching. Jag bara, herregud. Men det kanske är tur, alltså, att jag dött av typ stresspåslag om jag hade haft så här många plings.
Det blir en markant skillnad med andra ord, alltså.
Ja, men nu har jag lite mer rutin på det hela. Jag som försöker på morgonen så här, gå ner, sy exakt timmar, kunna liksom jobba lite med mina andra grejer. Jag är ju frilans, så att jag har ju ganska tur att kunna liksom styra lite över min tid och mina uppdrag. Så att då brukar jag börja dagen med lite så på golf och sen så avslutar jag dagen med lite andra grejer. Så att men nu är det lite mer rutin liksom. Det känns som att jag så får ha tagit en del av mitt liv på ett annat sätt.
Ja, det låter som att du fått lite mer harmoni i det hela också kanske, när man börjar få lite koll på rutiner, hur man ska ha, när det blir lite mer konkret vad det är från vart man kommer någonstans, är på väg.
Absolut, men sen så, vad många inte vet alltid är väl det också, det att det där, min fantastiska idé av att ha ett lager som väldigt många företag har, den har ju går ju fortfarande i kras varje gång, för varje gång, jag vet inte, mina kunder, de är så himla spridda i vad de tycker om. Så man tänker bara så här, att just nu är den här, den säljer den här mycket. Så syr man upp kanske några stycken av den. Och det är fan inte en jävel som beställer den, utan de beställer något helt annat. Ja. Så det blir ändå fortfarande varenda dag. Och så här, nästan så här 90% av alla beställningar jag får jag ju tillverka vid beställning. För att det är liksom, för att man har ganska bred kollektion, men också det att ingen beställer ju samma sak. Det är liksom, det är väldigt spridda skurar. Så att, det är fortfarande liksom lite hej baberiba, men det är kul.
Ja, folk måste gå in och kolla på dem. De är häftiga. Det är lite, jag vet inte, jag fick lite Happy Gilmore-känsla på dem, med att de är liksom med det här liksom tygversionen.
Vad säger man, tweed, säger man så? Nej,
ja, men precis, vi har ju liksom lite olika. Så vi har ju allt från att vi har några som görs i canvas som heter då Pattern Collection. Så det är ju mer mönster för den som gillar liksom blommor, lite konstiga, ja, men lite andra mönster. Det kan vara lite palmer och det ena med det andra. För det är ju väldigt många som gillar sånt. Mm. Men det som ändå är mest populärt är ju det att vi köper in tyger från Skottland. Från ett väveri som gör Harris Tweed tyger. Så att, ja, att de olika Harris tygerna är liksom, det är ju en klassiker som är superhärlig. Sen så har vi andra ulltyger vi också jobbar med. Men Harris i alla dess former är ju väldigt, väldigt fint. Sen är det jävligt synd att Storbritannien gick ur EU, för det blev jäkligt mycket dyrare med alla tullavgifter och sånt. Bara, men det får det vara värt. Det får mina kunder vara värda.
Ja, men det tycker jag. Jag vill liksom få lite känsla av att man ska kunna sälja in det ganska bra, tänka på hickorymarknaden på något sätt. Att det är många sådana människor som kanske vill åt just det här lite klassiska. Då.
Ja, jag tycker också det, men jag vet inte fast, de verkar inte ha hittat oss på samma... Jag vet inte, vi kanske har jättemycket som håller på med det, men det är ingen som typ så här hört av sig och sagt, hej, det här håller jag på med, det här, jag vill ha det här för hela mitt sätt. Utan det är mer ja, blandat bandat av vilka det är som köper. Och som sagt, det är ju väldigt, väldigt mycket män. Det speglar väldigt mycket hur vilka som håller på med den här sporten runt om i världen, känns det som. För det är ju 90% av alla våra kunder är ju snubbar.
Ja. Ni får, snacka med vad han heter nu då, på Hickory-toren där. De är ju
ett
sällskap och kommer att visa på någon av deras tävlingar.
Ja, jag tror fan han följer mig på Insta. Jag vet inte om han följer mig på mitt egna golf-insta eller om det är så för golf. Jag är lite dålig ibland på typ så här, amen, göra reklam för mig själv. Jag kommer att spela med en snubbe som är kund hos. Och han sa alltid, men du måste ha, du vet, vi spelar ihop så måste du ha visitkort i fickan och sälja in det här.
Ja,
jag bara, åh gud, alltså jag vet, sälja sina egna, kolla här då, kolla vad jag har. Nej, jag vet inte, det tar lite emot ibland liksom att göra reklam. Därför är det väldigt bra när andra gör det, som ni. Ja, tack så mycket. Ja. Nej, så att, ja, det är härligt när fler och fler hittar den.
Men vi ska faktiskt rulla in i ett ny del som vi alla tre har fått klura mycket på under de senaste dagarna här. Och vi ska helt enkelt få ranka lite golfklubbar. Vi tar och hoppar över i det. Då är det dags för oss att diskutera lite vad vi har för olika klubbar som hamnar på lite olika kategorier. Det är inte bara våra favoriter utan
lite... ris och rosrisan, ja, exakt. Eller listan.
Det är lite, för Wessler är inte här nu, så det blir lite birdie och bogis på golfklubbar, kan man lugnt säga.
Exakt.
Kanske någon igel och grejer. Så tanken är att vi ska börja med att diskutera den okända pär. Så jag bollade över bollen till Jonas, och vilken är din okända pärla i golfsverige? Vi får bara välja svenska golfklubbar, och vad har du lyckats klura ut?
Ja, det här är en liten speciell klubb. Den är inte mycket för ögat, ligger i, kan man säga, södra halvan av Dalarna. Eftersom jag är tävlingsgolfare i grunden och håller på med aktiv karriär, så har det blivit så att jag spelar ganska många tävlingar, men också har liksom självklart lite naturen i Dalarna när de hjärtat. Så klubben som jag tänkte som min okända pärla, det är Hagge Golfklubb.
Jajamän.
Ligger nära vattnet, den är inte så lång. Den är en äldre golfklubb liksom. Det är lite dogleg, mycket skog. Men just att kulisserna och inramningen med, ja, men ganska tydliga träridåer, men närheten till vattnet gör att den blir väldigt vacker att spela med sommar.
Ja, bra val tycker jag. Den var högt upp på min lista också, och nu får jag försöka tänka om lite där också. Den är asläcker med hålen i vattnet. Och nej, alltså även om den är kort så är den inte superlätt bana liksom. Det finns ju ett par hål där som kan vara lite halvknixiga, vet vi ju. Med tanke på att det är lite träkorridorer där, så finns det en del som är ute i skogarna. Leta bollar när vi gör
det. Kan man säga.
Finns det någon bana i Sverige som inte har en jävla massa träd som står i vägen, känner jag ibland?
Ja, ibland är det faktiskt så.
Vänta, vi kommer med sådana.
Ja, exakt. Ja, men om jag slänger över till Emelie, vad har du för okänd pärla som du skulle vilja rekommendera för golfande ute?
Ja, men alltså, det, som du sa, det är skitsvårt, och jag... visst, man har ju hajkat runt lite i Sverige, men jag har ju inte spelat lika länge som ni har, så jag kanske inte har lika många så här okända på min lista. Men den här kanske inte är så okänd för många, men det kanske är många som inte har spelat den. Och det är Gränna Golfklubb. Har ni spelat
just
den?
Just det. Hej, jag har lirat den.
Jag har faktiskt inte gjort den. Jag har inte
gjort den. Woohoo! Ja, det har tips från Empan här. Det är väldigt lätt att när man susar ner, liksom för mig från Stockholm ner mot västkusten eller Jönköping, så kör man ofta förbi den. Vissa kanske åker till Sand istället för spelare, eller andra delar i södra Sverige. Men lite tack vare att den är med i golfhäftet så stannade vi där för några år sedan och spelade den. Och den är så himla härlig. Jag älskar den. Och ofta spelar jag ganska bra på den också, vilket gör att jag älskar den extra mycket.
Ja, det brukar ju lade hänga ihop.
Annars hade han på shitlist liksom.
Jag tänkte sådär liksom, för jag försökte gå igenom den bara som hade en bra vibb kring liksom, såhär, lite skön vibe. Och då såhär, men hallå Jonas, du spelar ju bra golf om jag går på. Är det som är grejen nu?
Ja, det ligger lite latent tror jag ofta. Ja, det är
100%. Det är väldigt svårt att få en svår bana att få hög rating på typ sådana här när golfhäftet omröst. Och sådär. Folk blir det dåligt, det är svårt att ha en god upplevelse. Men Gränna var högt upp min lista också. Jag har bästa proffs tvåa i deras Gränna Open. Det är så här. Så den var högt upp min lista. Bra spelbana.
Ja, men det är det. Den har sådana roliga hål. Och ibland så är det verkligen som att jag spelade... Nu förstår jag, för några år sedan i Toscana i Italien. Och då har de ju väldigt mycket så vackra, böljande kullar. Och den hade liksom flera så här kullar som man spelade där. Man bara, men gud, vad, är jag verkligen Gränna liksom? Det kändes så här, liksom, lite Italien-vibes på vissa hål. Den är jättekul tycker jag. Så den spelar jag minst en gång per år.
Ja, kul. Okay. Man ska tänka på det om man ska köra bakvägen där. För då har man ju sånt sjukt stup på vänstersidan när man är på väg in mot klubben där.
Jag har försökt den flera gånger. Ja, men bara, Google, är du säker på att vi är på väg liksom? Eller är det ut för stup? Eller liksom, ja, är det verkligen Gränna GK som kommer till slut? Liksom? Man vet inte.
Inte för den höjdrädde.
Nej, verkligen inte.
Ja, men Ville, vad har du för lite okänd pärla som du skulle vilja dela med dig av?
Ja, det finns ju en... Det känns som att det är en tendens här att man går mot de banor man har spelat bra på. Men jag tycker en bana också. Jag gillar när banorna hamnar nära vattnet. Och jag försöker fundera efter vilken bana man lirat som ligger nära vattnet. Som kanske inte alla har koll på. Då dök Kobergs golfklubb upp.
Var ligger den?
Det är utanför Trollhättan.
Mitt ute ingenstans känns som.
Ja, verkligen. Man kan liksom, det finns inget hotell nära eller sådär heller. Utan det blir ju... man får bo en bit ifrån oftast när man lirar den tävlingen och den ligger med flera hål också så här nära vattnet, tina går ut lite mot vattnet och sen så ganska trevlig också lite åt haggehållet som Jonas sa, det är inte så långa hål men så att det gäller får man styr på sina för oss som spelar, killar som spelar som VT så ska jag väl säga, då är det mycket järnfyror och sånt ut från T. Inte drives från T och sen så är det gäller det att vara bra med wedge, så kan det ju bli många birdies på, är man inte så rak från T så kan det bli en hel del bogis för att det är ganska små griner man ska slå in mot då. Men det finns en hel del schyssta vyer och så här, som kommer vid avslutning där med en par trea där vattnet kommer in och man slår över vattnet och det är väldigt läckert.
Sommarsemester i Trollhättan har jag här.
Ja, men verkligen.
Det blir ingen annan semester i år. Vi är i Trollhättan.
Och sen det är lite som gör lite speciellt med klubben. Den har ju litet slott precis vid sig också som heter Svensk Kunglighet. Har ju någon avslägsen släkting som har byggt någonting där liksom. Men det finns i vin av, ska vi säga det, hål nummer 6-7 någonstans där, så får man se från tiderna så har man en ganska stor liten slottsida som man ser uppenbara sig bredvid. Så det är väldigt vackert.
Och det brukar vara lite, de väl som är, de utslagen som är med driver, där man liksom verkligen vill klämma ut en driver, där brukar det ju vara, de brukar ju vara lite tuffare. Så att när man ska använda driven där, då kan det ju kosta om det inte är så vass med driven. De är liksom, de gångerna, det är några hål där med lite out och lite vatten och grejer som du måste ha styr på.
Ja, men för den normala golfen tror jag det blir en bra upplevelse, eftersom den är så lång i alla fall. Så exakt. Det är väldigt, väldigt snäll så på det sättet.
kul.
Mm. Ja, Jonas, jag studsar tillbaka dig här nu.
Ja, det är jäklar.
Och vi tar din roligaste bana.
Ah, den roligaste banan. Ja.
Vart har du skoj?
Precis, vart har jag skoj? Nej, men jag blir många gånger självklart man kan man ju ta hemma klubben liksom, där man spelar som mest, där tycker man ju roligt att spela. Men jag tänkte att jag tar en bana som också kan vara lite okänd för vissa människor, men den är en frekvent tävlingsbana i Sverige och det heter Köpings golfklubb. Den är inte så lång. Den är väldigt bred på sina håll, men det går att skåra väldigt lågt på oavsett vilket handikapp du har, för grinerna är så fantastiska varje gång man är där och spelar. Så den är väldigt trevlig. Den är mottaglig för att spela bra golf på, liksom, och det spelar ingen roll vilket handikapp du har. Det är en gynnsam slope, såg jag också, eller så här slope, eller så är man handikappjusterad tabell sådär. Så att om du har en bra dag så kan du...
Gud, you had me at Köping, alltså. Den skriver jag ner här nu. Det ska fan sen jag spelar. Men du sa så här låga score, så jag bara yes. Ska jag ha.
Ja, det var sjukt låga score i år i alla fall när vi lirar.
Ja, men exakt. Vi hade en liten tävling, var det, vi ska säga Ligmator event här för mig, och vann på minus, var det 15 på två varv eller sånt där.
Oh, det måste ha varit jag vet att jag brände en kort birdie på sista hålet och jag vet att jag fick stryk med våfflan på med ett slag. Fruktansvärt. Bröda kampen är ju alltid...
Jag förstår. Svider liksom.
Ja.
Är det lillebrorsan också eller?
Ja, det är givetvis lillebrorsan.
Ja, extra. Så att,
han var hyfsat nöjd. Men fasen Jonas, så tog du en rolig bana där som, ja, den var väldigt högt upp på min lista. Väldigt högt upp.
Ja, det är alltid spelglädje liksom. När man tycker att man har haft en dålig dag så kommer in och så kollar skogården så är man helt plötsligt kanske runt par ändå. Fast man tycker man har haft det jobbigt eller liknande. Men har man det bra så är det många underpar istället. Så det är väldigt roligt.
Just det.
Men slänger vi bollen till Eppley. Vad är den roligaste banan du har spelat?
Det här är så svårt. Nej, men alltså, för det är precis som du sa, det är också det här apropå bra score och del med andra. Men det kan ju det är också svårt att välja. Ja, men det är svårt att välja också en bana man kanske bara spelat på en gång, för då känns det lite som ett one hit wonder. Så att men min kära hemmaklubb får absolut inte hänga med på den där, för den är min jag är medlem i en fantastisk klubb. Den heter Ingarö, ligger utanför Stockholm. Ungefär 25 minuter från Södermalm förbi Nacka. Den är jättehärlig, den har två stycken 18-hålare. Banan heter Skogsbanan. Och som sagt, den går i en skog. Det är ljung, det är träd, det är liksom allting som förstör spelet. Så att det är ganska bra att träna på den. För sen när man kommer ut på andra banor så är det som bara, oh, wow, kolla fairway, vad bred den är. Så att den är kul, men den åker inte upp på min etta. Utan det gör en bana som jag spelade ganska mycket förra året, som är Sand Golfklubb. Den är rolig. Det är inte alltid att jag har roligt, men det är inte banans fel, utan det är bara mitt fel. Så att nej, men jag tycker det är en fantastisk golfanläggning. Det är en jättefin bana. Man känner sig verkligen som att man nästan inte är i Sverige när man spelar den. Det är en jättefin linksliknande bana. Och jag tränade en del med Max Persson förra året. Så att då spelade vi en hel del på sand. Så att den fick liksom lite av en... Ja, men den är jättefin. Har ni spelat den?
Nej, faktiskt inte.
Jag har faktiskt gjort det. Jag har faktiskt en av mina mest brutala golfupplevelser på den. Men den är ju en jättefantastisk anläggning. Men att jag blev så överkörd. Det var lite dåliga väder och svåra förhållanden.
Ja, den är ju tuff.
Nej, men den är svår. Det är de första två hålen är jättesvår. De gjorde om slingan lite nyligen också. Så de började med det som var hål 10 blev hål 1. Jag vet inte om jag måste ändra om det igen. Men då var det verkligen lite brutal start liksom, för det är så jäkla svårt till och med maxare, så får man en bogey på typ för det hål 2 får man vara glad, och jag bara okej, alltså du vet, kan vi flytta fram dem till 100 meter till liksom, så kanske vi har liksom lite chans här.
Ja, jag tänker liksom på öppningshål liksom, man står dels som är nära den här övningsputtinggrinen, och sen så har vi liksom infarten från anläggningen kommer till vänster sida, så man har liksom outgränsen precis bredvid sig, så det är lite lätt och sen intimidating för alla normala golfare liksom, att se vita pinnar 15 meter från fairway-kanten.
Ja, och sen så har du wasteland liksom, som känns vara som en stor avgrund på hela den andra sidan. Det är väldigt, Men som sagt, den är kul. Men jag väntar fortfarande på den där bra scoren. Så att,
ja. Ja, det är bra. Men Wille då, nu vill du höra din. Du måste väl ha någon bana som du tycker är lite roligare än alla andra.
Ja. Jag skulle ju vilja erkänna att det var Köping som låg på min lista. Alltså.
Det var det, det var delad.
Ja, det var det. Det var delad. Men om jag har funderat på någonting också så var det lite så här. Det är ju faktiskt så att, precis som du sa, att det är lite, ja, men, roligt. Då är det ju griner lite som man tycker är en grej. Och det kan ju också liksom bli åt andra hållet också. Men jag skulle säga att om jag satt och funderade lite. Vad tycker man är sjukt kul och som man skulle se fram emot. Och jag måste säga att det som är vår... min och Våfflans nya hemmaklubb, alltså grejerna som vi har på Ingelsta golfklubb, det måste jag få lyfta fram, för att jobbet de gör där, att ha den stimpen de har nästan hela året om, och de funderar på att klippa dem liksom så snart som möjligt här. Och är liksom in i januari. Det är, jag vet att KM så hade de 12,7 på stimpen i år. Så... Ja, det
är så. Det
var ganska bra.
En ärlig.
Så att jag längtar lite till KM där och får se hur, för att lite till KM med 12-7 på stimpen, det kommer vara brutalt tufft alltså, så att men sjukt kul också liksom, för grymma griner är liksom, det är ju en sån fröjd att spela på. Mm. Och det hänger ihop med min listas sämsta också här, så att det...
Oj, nu ser vi på den.
Jag gick lite henne som var förra. Jag ska ju bolla in det. För att om vi går till det roliga så får vi se vad Jonas liksom, om du har, ja, vi vet, fattar nu kort, bra griner, Köping där. Vad är det som blir liksom den sämsta upplevelsen?
Ja, det är så. Jag försökte gå tillbaka lite grann i minnet här för att se egentligen vilka gånger jag har mått dåligt på en golfbana. Och jag bara säger så.
Jag mötte det varannan.
Men då tänkte jag också så här, var lite diplomatisk i podden och säga så här, jag kanske inte hänga ut en golfklubb, men jag tänkte ta ett gammalt golfminne som sämsta golfupplevelse. Och det är när jag spelar en riksfinal för 15-åringar. Eller väl egentligen det tredje steget för att tas till riksfinalen på en klubb. Det är Mellringe golfklubb. Den är nedlagd idag och byggt bostäder på. Men den låg ute på en leråker. Och det som är grejen är att under den här sommardagen som vi skulle spela, 36 hål. Det var en ganska lång bana, 6400 meter. Fanns inte så mycket toaletter. Jag måste bara säga så här, ni som vill hoppa över en lite äcklig historia kan vänta 5-6 minuter nu och gå vidare till Villes svar. Men hålen gick fram och tillbaka på en åker, kan man säga. Så det var ganska lång väg tillbaka till klubbhuset. Och för att liksom, för alla som var ute på banan skulle behöva gå på toaletten, så det gick inte ut på en åker, för då kunde alla se en. Så de hade ställt ut en bajamaja ute på den här banan. Och som man gör på tävlingar när man är 15-16 år, så dagen innan så äter man alltid någon sorts av pizza eller kebab eller liknande. Så på tävlingsdagen så börjar jag känna att jag är lite små och dålig i magen. Liksom. Det är kanske bara nervöst, tänker jag. Så man gör det med sina vanliga bestyr och går på toaletten innan varvet ska börja, första varvet. Men när man efter 2-3 hål in märker att det här kommer ju inte gå bra idag. Alltså magen är inte fungerande. Men så börjar man kolla runt sig lite grann. Vart har vi våra toaletter? För det är någonting som jag ändå... försöka registrera i huvudet när man ska planera toalettbesök och inte styra, alltså förstöra rytmen under tävlingsvarv och sådär. Men så märker man att det är ju var fjärde hål bara som vi kan passera den här lilla toaletten på den här leråken här ute.
Så det...
Så det blev ju liksom att man fick spela den här varven. Det är fullt på mig på banan liksom. Man såg, det var egentligen bara en person som ville besöka det här ladasset här ute liksom. Och det var Jonas som skulle springa in där var fjärde håll och vände lite liksom, efter den här åken. Men så tur var så gick det bra. Det blev så mycket fokus på att bara klara sig de här fyra hålen i varje vända liksom. Så att jag lyckas ta mig vidare till riksfinalen i alla fall. Med de utvarande 75-75. Men det var inte så mycket mer mat som kanske intogs under den dagen liksom. Så, så jag lägger Mellringe GK som längst ner på listan. Och som tur är så finns det inte längre. Så det är väl bra.
Så att om ni vill att Jonas ska ha en bra upplevelse, så sätter ni en dass i varje tid helt enkelt.
Exakt, så var varandra tål i alla fall.
Jonas Gullberg.
Och låt Jonas inte äta kebab bra.
Exakt.
Den är tuff.
Emily, har du dina golfupplevelser? Är det bara bra upplevelser?
Ja, precis. Nej, Jag känner också, du fick det så jävla safe där att de har lagt ner.
Jag kände det.
Det är så avundsjuk för den jag hänger ut. Den finns ju liksom. Jag kanske kommer få så hat-mail efter det här.
Eller nej. Mina.
Ja, precis. Ni bipar. Nej, men så här. Förra året så, apropå, så provade vi en... Det var ganska fullbokat så att vi var lite spontana. Och då tog vi en klubb som var med i golfhäftet här i närheten av Stockholm. Som heter Tyresö. Golfklubb ligger i söder om söder. Ja, vad ska jag säga, det är liksom som en kille en gång sa till mig efteråt, han bara, åh, Sveriges största minigolfbana, och det är verkligen vad det är. Det är jag tror den typ bara har 64 i par, så den är inte så jättelång. De har som tryckt in alla hål väldigt, väldigt tight. Så när man spelar in mot green så är det nästan nära rödenupplevelse för de som står och ska slå ut på nästa hål. Är man sned så är man, ja, men det, är så här, det är super tight mellan alla hål. Ganska dålig kvalitet rätt igenom. I alla fall var det förra året. Och jag tror att jag skårade, alltså, man tänkte 64. Tänk om man spelar dåligt. Jag hade fastnat över 100 slag. Alltså vet, jag slog så här, du vet, årets sämsta i slag. Jag var överallt där jag inte skulle vara. Så det var ju den sämsta upplevelsen liksom, i hur jäkla dålig jag var. Och sen också liksom på det liksom bara hela den här upplevelsen i liksom att det bara var, det var så sämst. Förlåt, Tyresö. Det är egentligen jättemånga som älskar den, men den passade inte mig. Inte den dagen, inte det året, aldrig igen liksom. Sveriges största minigolfbana.
Så om du gillar minigolf, då är det Tyresö som gäller.
Ja, det är fantastiskt istället.
Det här kanske var bättre att bara gå dit med putten och bara komma på, så det så här, slå sig fram i alla hål. Kanske ett bättre score än mina 100 beep, jag fick.
Herregud, det är hur mycket det här intrycket av hur man spelar påverkar sin upplevelse faktiskt. Det är fascinerande. Är det samma sak för dig kring Ville också, kring din upplevelse?
Nej, inte faktiskt. Jag satt mycket på liksom så här, vad jag har haft för sämsta upplevelser, och jag har ju haft en liknande historia som du hade, men den har jag inte haft i Sverige. Det var på vårt HTU-mästerskap i Spanien. Så att jag funderade, det var 17 har jag haft dåliga, så här, för mig blir det också så här, men dåliga luncher typ på 36 hos tävlingar, om det har varit något sånt som liksom så att man,
ja men det kan
liksom,
ju vara så.
men någon gång kom man och det var buffé och man fick liksom skrapet i alla lådor. Man bara, ja kul. Spelat här i 5 timmar och så fick jag knappt någon mat. Det fanns ingen mat kvar. Och maten som var kvar där var inte så himla nice. Men jag valde faktiskt ut en bana på grund av att vi faktiskt spelade seriespelet där förra året. Och det här är en ganska populär bana ändå skulle jag säga. Och jag vet, för den har 36 hål på anläggningen. Där de har 18 hål som jag tycker är en jäkligt schysst liksom, torbana. Och den här andra 18 hålen är ju en riktigt tuff upplevelse. Som man spelar, det är ju backar till förgäves. Och jag, som tur var, hade jag elvagn då, för att alla andra lagkompisar hade caddies. Men det var liksom så att min elvagn valde att, med 36 hålls batteri, valde att ge upp på hål 14 på andra 18. Det bättrar inte på hela grejen. Och sen då, om vi går till att jag inte kanske tycker det, om jag tycker det är väldigt roligt när det är väldigt bra grejer, och när man har haft kanske liksom gör tuff vinter och vi kommer liksom slutet på sommaren och det är vissa grejer som har knappt några grästrån på sig. Och det är bara liksom, ja, det är ju, jag kan ju lika gärna chippa över det här än att jag puttar, för att det var så illa liksom.
Ja, så alla ska förstå det. Alla gör det värre liksom, att du är ju mellan Sveriges puttguru liksom. Du har ju stort intresse för puttning och du är ju bra på putta också liksom. Så att när du får uppleva det här, det hjälper ju till förstås.
Ja, men liksom, man blir inte supermotiverad. Och Och jag vet att jag hade på, men jag spelade relativt bra faktiskt. Så att jag hade en av de bättre singlarna i tävlingen. Så det är inte så här, ja, jag vill ändå liksom lyfta fram att det gick bra och sådär. Men det är en tuff upplevelse. Och från VT så är Viby Näs North en riktigt, ja, den är tuff. Så är man, tycker man att man, ja, liksom har styr på grejerna och slår långt och man brukar lida VT på sin hemmaklubb, vill man ha en för många en stor käftsmäll så kan man ju åka över dit och lira dit, för att de har några hål som många i startfältet fruktar, de tuffa 10-11 en par fyra som är från höjden, som är, ja, den är fruktansvärt tufft. Och det är lätt, ja, jag liksom spelade en person där vi var ute långt in i träkorridorer och försökte hitta bollar och oj, det var en tuff upplevelse. Och sen som sagt var, det gick det inte heller att ta sig runt med elvagnen. Och det var lite, så att den är ganska tuff när man har då några kämpiga, ganska rejäl backe på 16 där och har en elvagn. Det är ju inte den superlätt att rulla framför sig då.
Nej, så vi har klart av Vibernäs North, så ska man helt enkelt gå på gymmet ett år innan, köra lite kollektionsträning och ha en laddad elvagn.
Laddad golfbil ska jag säga.
Men, ja, men, det är vackert, ligger alltså. Det är det som ligger förbi typ Södertälje, ja, men precis mot liksom Sörmland till. Ja, då, ja. Jag köpte förbi den då. Ja, okay.
Men South är väldigt läcker. Det är ju lite link som väldigt mycket bunkrar på den andra banan. Den är häftig. Den är inte riktigt samma, alltså den här North är riktigt backig och dan då. Så att den fick komma under piskan här. Men det var en tuff vinter också. Grinna hade fått en riktig käftsmäll. Så, men vi ska hoppa över till spara det bästa till sist.
Ja.
Nu kommer era favoriter. Jonas Gullberg.
Ja, jag måste väl egentligen säga att det är hemmaklubben jag har just nu. Jag flyttade till Skåne nu för drygt 1,5 år sedan nästan. Och jag blev medlem på PGA Sweden National. Och jag
nej, sluta! Lillo dig!
Ja, men det är lyx. Jag känner mig faktiskt helt bortskämd varje gång man kommer fram till anläggningen. Det är stora träningsytor. De har en liten academy course, alltså 9 håls kortlovsbana, plus de här 2 18-hålsslingorna. En legs course och en links course där, ja, men kvaliteten är väldigt, väldigt bra nästan hela tiden. Visst, nu kanske den kostar lite mer än en normala golfklubbarna, men det är värt det om man liksom är en golfnörd och gillar att spela mycket golf på bra underlag. Mm. Och i kombination liksom med att ha en fin restaurang, du har ett klubbhus, alltså ett slott också som man åker in till och ser från bilvägen när man kommer in till anläggningen. Så ja, men helheten på anläggningen är super. Det är bra kvalitet, det är tillgänglig för de som vill spela mycket golf och ja, men det finns en bra verksamhet som drivs där just nu. Så jag är jättetacksam som förutanläggning är för jag faktiskt.
Ja,
men det känns som att man också är lite utomlands tycker jag. När man kör in där liksom och ser det där klubbhuset. Det känns, ja, men det känns där. Men Skåne är ju ganska mycket så tycker jag. Att man åker ner och åker runt där. Men man känner bara, gud, är jag verkligen i Sverige nu? Det är coolt. Det finns så himla mycket fint i Skåne.
Ja, men exakt, det vidden av vyerna liksom helt plötsligt. Man kommer från den här kulliga backiga Sverige, så kommer man ner så kommer det slätterna nästan, känns som.
Ja, det är jättekul.
Emelie då, favoritbana?
Ja, nej, men det var faktiskt kul, för jag spelade PGA. Vi hade, när det var covid, ett av covid-åren, det var väl 2021, då tog jag och sambon, vi brukar annars åka lite utomlands, men då körde vi en Skånetour. Så jag hade PGA på min lista. Men lite också för familjens hamna gott här och så när jag ska vara. Jag ska säga min favvobana är i södra Sverige. Den är inte i Skåne utan den befinner sig i Blekinge och det är Karlshamn. Karlshamn golfklubb. Ja. Mm-hmm. Har ni spelat i Karlshamn?
Nej.
Du, jag måste säga att jag har inte heller gjort det. Tyvärr, jag har inte gjort det.
Yes. Ja, men det är faktiskt lite av en pärla. Det som tyvärr blir lite det. Som sagt, min sambo Filip, han kommer från Karlshamn ursprungligen. Vilket är anledningen att man ganska ofta, några gånger per år, hamnar där. Okay. Och så vi brukar spela den några gånger per år. Och det är en jättehärlig bana. Den är liksom, det ligger ju till stor del i skogen. Men den är liksom den har flera öppna hål och den är väldigt, väldigt blandad. Utmanande hål, finns ändå chans att spela bra och dåligt. Jag tror ett år, vi har en sån här kompistävling varje år som vi alltid spelar i slutet på juli. Och jag tror ena året så var jag, säger vi, jag spelade min bästa runda då för säsongen. Jag var typ så här femma. Vi är 30, vi är ungefär 20 stycken och jag var enda tjejen. Så då kom jag femma. Skitnöjd. Och året efter det så fick jag jumbopriset för jag var sämst och kom sist liksom. Så att det är verkligen högt och lågt som alltid i alla banor. Så det är mycket blandade minnen. Men nej, det är en jättefin bana som ligger längs Mörrumsån där. Och ett tips för den som är nere och skotar runt där i Skåne att åka dit liksom. Det är jättefint. Ja,
där får vi ju kika upp Jonas.
Ja, men också Karlsson, vi lägger till på listan.
Ja, de har ju två banor. De har en som heter Nya banan. Och Nya banan är halva första nio hålen är pay and play. Och andra är inte det. Och det här är gamla banan som jag pratar om. Det är liksom deras lilla pride and joy. Den är supermysig.
Ja, det ska ju Karlsson, gamla banan. Jonas skriver upp.
Ja. Så om man åker ner kanske vill åka och spela, som jag har spelat ännu. Det finns ju, i Åhus ligger väl...
Ja, precis.
Och den åker ju väldigt, den är nära. Men den är på min lista att spela i år. För vi har liksom varje år varit lite stolt ut när vi, med väder. Det var en gång när jag tänkte att jag ska spela den.
Ja, okej. Okay.
Ja, jag är en solig golfare. Jag gillar inte att spela i regn.
Ja, då är det bra att lyckas spela det i Blekinge, Skåne och trakten. Det är bra väder också, utan för mycket blir vind och lossna.
Så att.
Sist in på bollen, Ville, nu måste vi veta. Vilken bana i Sverige tycker du är mest fantastisk?
Ja, alltså jag fick... men det var inte så mycket klurande, men... Men det är roligt. Man fattar varför vi har en podd tillsammans, Jonas. Vi är lite likasinnade, kan vi inte säga. Jag tycker att det är faktiskt den banan som jag har haft, tror jag, på min topplista väldigt länge. Alltså från att man, förr i tiden när vi hade golfdata, spelarprofiler och grejer, man fick fylla in vad man hade på banan och sådana grejer. Det blir PGA National Links Course som jag ska välja ut liksom bana också då. Så att det är ju en fantastisk anläggning. Jag tycker också att det är lite som att man inte kommer till Sverige när man kommer dit. Det känns som ett James Bond hus ungefär från någon film, det här stora liksom slottshuset. Det är så läckert när man kommer in och ser det från distans. Och jag har ju sett faktiskt anläggningen när det var Åker då. Eftersom att pappa var ordförande i PGA, så fick jag hänga med ner på någon träff där och se dåvarande PGA:s vd Micke Sålings då och peka och visa att ja, men här kommer liksom, här kommer klubbhuset ligga, där kommer ni se tians fairway. Och jag bara fattar ingenting, för att det var ju liksom, fanns ju inte stora dammen som var på 10-18 där, den fanns liksom inte, den är ju grävd liksom, så att det var, jag har sett den växa upp och lirat den precis liksom öppningsåret och sådär, så att jag har sett den växa fram och se hur den har förändrats en år. Men den är en jäkligt rolig upplevelse tycker jag, framförallt links kan liksom alltid, man kan spela dåligt och tycker jag ha en trevlig upplevelse ändå, för att den är liksom ganska förlåtande, men och spelar man bra så kan man ju få schysst utdelning, men det är lite knixigt. Det är lite annorlunda när man får, kommit till griner där, lite annorlunda att läsa dem. Så att vi hade många som hade tufft på instruktörsmästerskapen i höstas här att läsa grinerna, och tuffa vindar sista rundan, så att det kan vara väldigt utslagsgivande också.
Ja, men absolut. Jag måste säga att det är väl det här att kombinationen av, ja, men att den är bra lättspelad för en normal golfspelare i Sverige, och sen att den kan vara en tuff utmaning för en tävlingsgolfare. Det är väl det som gör att den blir så charmig på något sätt. Man lyckas med den kombinationen.
Den är verkligen häftig. Så det var väl egentligen lite goa karameller. Och hoppas ni tyckte det var intressant att höra. Och det är ju kul om ni lyssnar och följer oss på Instagram. Kommentera och berätta vad eran topp, inte topp fyra är inte, men eran kvartett är helt enkelt. Det är roligaste, förkända och favon. Men vi ska avsluta med en liten grej, och det är faktiskt så att vi ska ha en liten tävling också tillsammans med Emily och hennes företag Sofo.
Så
Jajamän. Så ni kommer, jag vet inte, vi tar väl skriver hela tävlingsdelarna, men man får väl helt enkelt hålla koll på kommande inlägg från oss på Instagram, så kan man med och finna ett litet pris som Sofa Golf.
Absolut.
Så man blir extra snygg inför säsongen 2023 liksom.
Precis.
Exakt, så man kastar ut i kompisgänget lite grann.
Ja men gud ja. Och det är också det, det säger alltid jag så här, det går ju tillbaka som när man åkte skidor, att det gäller ju att se snygg ut i backen även om man kan åka skidor. Det är lite samma sak även i golf liksom. Se till att det ser jäkligt snygg ut och att du är liksom, där flickan över dit, så kommer alla att tro att du är proffs.
Det spelar ingen roll om den går liksom, i alla fall.
Nej, absolut inte. Ofta ser ju bara folk det på första tio eller sista tio eller som sista greenen på 18. Så att vad som händer däremellan, det är inte speciellt viktigt.
Ja, men med de orden så avslutar vi veckans avsnitt och tackar så hemskt mycket för att Emily och Sofa Golf ville komma och prata igen med oss.
Tack snälla för att jag fick vara med, det var jättekul.
Tack så jättemycket.
Ha det fint.
Hej.
Hej.